Varmt välkomna till Smyrnapodden, en podcast från Smyrnakyrkan i Göteborg.
Ska vi få en bibeltext av Angelica Halldorf som jag sen ska predika över. Varsågod Angelica.
I will be reading from Jeremiah chapter 31, verses 31-34. The time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them, declares the Lord. This is the covenant I will make with the house of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will a man teach his neighbor or a man his brother, saying, know the Lord, because they will all know me. From the least of them to the greatest, declares the Lord, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more.
Tack. Ska vi be en bön tillsammans innan vi fortsätter? Tack Jesus för att vi får förmånen att fira gudstjänst i den här kyrkan. Tack för att man kan få vara på plats, men man kan också följa via webben, och du är där också. Nu ber vi Herre att du genom din ande skulle tala, beröra och låta oss få med oss någonting från den här gudstjänsten som gör skillnad. Därför ber jag Herre att du ska leda mina tankar, styra min tunga så att jag får tala på ett sånt sätt så att det blir till nytta och vägledning för den som lyssnar. I Jesu namn. Amen. Amen. När jag åker bil så lyssnar jag nästan alltid på radio. Och så hoppar jag lite mellan kanalerna. Lyssnar jag på P3 så är det för att liksom skaffa mig en uppfattning om hur det kan låta utanför min generation. Och i vanliga fall så är jag på P4 och så ska jag känna mig lite kulturell så går jag till P1. Och så sitter jag där och hoppar mellan och så ser jag det lite som en vidareutbildningsstund i bilen. Häromdagen när jag satt och åkte så kom ämnet hantverkare upp. Och det är ju ett kärt ämne. Hantverkare, det är ju någon som utför en tjänst för någon annan. Ofta inom byggnation eller den typen av verksamhet. Och det är ju också ett ämne som engagerar väldigt, väldigt många. För ofta är det kopplat till problem. Det som är så bra skulle kunna bli så fantastiskt, har en tendens att med jämna mellanrum grumlas till och bli en orsak till bråk. Jag lyssnade ju intresserat, så tänkte jag att nu ska vi se vad de säger om det här. Så sa de, vi skulle faktiskt vilja ge några råd runt hantverkare och gemenskapen med hantverkare. Det är ju bra människor, men när man har med dem att göra så ska man vara väldigt noga med att man är överens om vad som gäller. Så tänkte jag, det kan inte bara gälla hantverkare. Det finns några andra områden också. Men då sa de det att därför ska ni upprätta ett avtal där man tydligt skriver vad som ska göras, vad det ska kosta, när det ska göras och hur det ska se ut när det är slut. Och så ska man skriva under så att alla vet vad som gäller. Det är väldigt goda förutsättningar för att det inte ska bli bråk runt badrummet. Eller vad det nu är man har hantverkaren till. Det låter ju så klokt. Ändå är det så att när man väl ska få det där till stånd så tänker man, nej men det verkar ju vara en schysst kvinna det här. Hon kan nog kakla. Vi kör bara på känslan. Och så ser vi vart det landar. Och så ringer man sen och är helt förtvivlad. För någonting gick fel. och bägge parter har olika uppfattningar av vad som gäller. Ja, sånt kan man lära sig när man lyssnar på radion. Det var dagens undervisningspass. Men faktum är att det finns en koppling runt det råd som den här personen gav i radion till det som Bibeln faktiskt talar om. Och det som vi läste i texten om idag. När Jeremia talar om förbund och ett nytt förbund, så är det precis det här det handlar om. För förbund i Bibeln, det handlar om avtal, överenskommelser. Det latinska namnet är testamente. Det vill säga någonting som är till för att stärka gemenskapen, skapa tydlighet och en möjlighet till harmoni framöver. Förbundstanken är genomgående i Bibeln från början till slut. Och ska man få ihop Bibelns berättelse, så behöver man greppa lite runt förbundstanken och vilka olika typer av förbund, avtal som finns. I Gamla testamentet så talas det om förbund som kunde ingås mellan människor. Det kunde vara vänskapsförbund, det kunde vara kärleksförbund, det kunde vara affärsmässiga förbund. Det kunde vara förbund mellan en regent och ett folk. Allt med ett och samma syfte. Man vill stärka relationerna, man vill skapa tydlighet och man vill ha rimliga förväntningar från bägge håll på vad som gäller. När ett förbund skulle ingås mellan människor, så uttalades löften. Man offrade ett djur och man hade en måltid som förbundet oftast avslutades med. När det gäller löftena, så var det de olika parterna som måste vara frivilligt med på detta. De kom samman, de gav sin enskilda bild av vad som skulle göras, vad som skulle fördjupas och förankras. Och när man var överens om vad det här avtalet skulle innehålla, då offrade man ett djur. Och så la man delar av djuret på offerplatsen, så drog man isär det. Det var blod och det var kött. Och så skulle det vara en symbol för vad som händer om förbundet bryts. Man kan ju tycka att det var väl att gå lite långt. Ja, i vår kultur är det ju det. Det är ju inte så vi gör. Då hamnar du i Aftonbladet. Men på den tiden så var det det. Effektfullt och tydligt. Bryter vi överenskommelsen, så är det en synd och det leder till sår och död. Efter att man hade gjort detta, så firade man genom att äta tillsammans. För att äta i den här bibliska kontexten, det är ett symbolspråk som innebär att vi har fredliga avsikter. Vi vill varandra väl, därför sätter vi oss ner och så gör vi detta tillsammans. Alla avtal gjordes offentligt, det vill säga det fanns vittnen på plats. Någon som kunde intyga det som man kom överens om. Alla bibliska förbund mellan människor ingicks inför Gud. Och det var för att man visste att man var människa. Och man behövde Guds hjälp. Guds uppgift var nämligen att vaka över förbundet. Välsigna det avtal som man hade ingått. Och så fanns det ett moment där man faktiskt sa: Gud, eftersom du ser det vi nu har kommit överens om någon av oss två nu bryter detta, så får du rätt att straffa oss. Så Gud skulle vaka över, han skulle hjälpa dem att hålla det, men han skulle också utföra dom om någon bröt avtalet. Ofta så fanns det också ett incitament där man då hade ett minnestecken som skulle påminna om vad man har kommit överens om. Det var avtalen mellan människor. De här avtalen, de var juridiskt bindande och användes i dåtida rättssystem i Israel. Ordning och reda. Inget smussel i bakkant utan transparens och öppenhet. Allt för att skapa en miljö där människor så långt som möjligt inte skulle ta skada. När jag lyssnar och läser runt omkring det här så tänker jag att gamla ordningar kan ha någonting i en modern värld att tillföra. Vi skulle må gott av att lära av det som är beprövat och som Bibeln faktiskt talar om. Och när jag lyssnade på rådgivningen runt hantverkare så tänker jag, det är ju precis detta Bibeln talar om. Tydlighet, ömsesidig respekt, transparens, allt för att det ska bli en bra utgång. Det var förbunden mellan människorna. Men i Jeremia bok så talas det nu om ett annat förbund. Och det var förbundet mellan Gud och människa. Nu är det inte tal om jämbördiga parter. Utan nu handlar det om att Gud tar initiativet. Gud står för hela förslaget. Han kommer med en beskrivning för vad han vill göra för att gemenskapen mellan människa och Gud ska upprättas, stabiliseras, bli långsiktig, ja, evig. Ni kan berättelsen i Bibeln hur det är från början. Människan skapas och sätts i Edens lustgård i paradiset med ett tydligt syfte att leva i harmoni, så vackert som livet egentligen är, i gemenskap med Gud. Men människan vänder sig bort från Gud och det blir ett glapp mellan människan och skaparen. Synden har kommit in, ett kontraktsbrott har skett och nu kommer konsekvensen. Det handlar faktiskt om liv och död. Det är då Gud kliver in och så säger han, hörni gott folk, jag har ett förslag. Jag har ett förslag för hur relationen mellan oss ska bli stark, livskraftig och evig. Jag vill ingå ett förbund med er. Där jag lovar att aldrig bryta detta förbund om ni väljer att kliva in i det och hålla er till det. Det finns ett antal sådana förbund i Bibeln. Gud ingår ett förbund med Noa när floden nästan har raderat hela mänskligheten och vattnet nu rinner undan. Och Noa med familjen står där. Då kommer Gud och så säger han, Noa, jag vill ingå ett förbund med dig. För så här kan vi inte ha det. För dig och för resten av kommande människosläkten så lovar jag att aldrig mer hota er existens på det här sättet. Om ni håller er till mig så ska jag aldrig mer låta detta ske. Och som tecken på det här förbundet så ska jag låta en regnbåge synas på himlen. Och varje gång ni ser detta tecken ska ni komma ihåg vad jag har lovat och vad ni har gått in i. Senare så möter vi Abraham. Då är det återigen Gud som kommer till Abraham, för folken har på nytt igen vänt sig bort från Gud. Men då kommer Gud med ett nytt löfte. Han säger: Abraham, jag vill göra ett under i ditt liv. Du är förvisso gammal, 99 år gammal, men jag ska göra dig till ett stort folk. Ett livskraftigt folk som är mitt folk. Jag ska göra det genom dig. Jag ska göra detta under genom dig, och det ska bli en välsignelse för alla andra folk. Om du och Sara, din fru, håller er till mig, tror på mig och lever så som jag vill att ni ska leva, så ska detta bli sant. Jag ska vara er Gud, säger han i första Moseboken, den 17 kapitlet och från vers 8. Och Abraham kliver in i detta. Han blir far, och hans barn blir ett släkte som än idag lever, existerar och spelar en central roll i historien. Ett annat exempel, det är när Gud ingår ett förbund med Israels folk via Mose. När han kommer till Mose så säger han: jag har sett hur illa det går för er. Ni har vänt er bort ifrån mig och brutit de förbund som jag har ingått. Och nu lever ni i slaveri och nöd. Men jag har hört ert rop. Nu kommer jag igen med ett förslag. Mose, skriv ner 10 bud. Det vill säga förhållningsregler. Och så går du till folket och så säger du att Gud vill att vi ska leva så här. Om vi gör det så ska vi inte dö. Vi ska få liv. Och Gud ska vaka över oss. Han ska föra oss från fångenskap in i frihet och livet. Kommer bli bättre. Då står det så här i andra Mosebok, det 24 kapitlet, att folket tog ett beslut och man gav ett löfte. När Mose kom och underrättade folket om vad Herren hade sagt och om alla hans stadgar, svarade alla med en mun. Vad tror ni de sa? Allt vad Herren har sagt, det vill vi göra. Man ingår ett förbund. Det var glasklart vad erbjudandet gällde. Det var glasklart vad folket lovade. Vi ska hålla oss till det här förbundet, och Gud säger: jag är överlycklig. Jag ska visa er att jag är trogen och jag ska välsigna er. Och så firar man en påskmåltid. Och så kommer tecknet på att förbundet har ingåtts. Och så tänker man: nu är ju problemen slut. Nej. Hur tydligt förbundet än är, så bryter människan avtalet. Och så vänder man sig bort från Gud. Man säger: så viktigt är det väl inte att hålla de reglerna som Gud har sagt upp. Inte kommer väl det att påverka livet. Nog kan väl vi få ägna oss åt egna tankar och experiment. Nog kan väl vi få gå vår egen väg. Och så börjar man till och med att dyrka andra gudar på olika sätt. Och man bryter avtalet. Och förvånat tittar man på varandra efter en stund och så säger man, hur kan Gud vara så orättvis och utsätta oss för detta lidande om han är god? Det är ju dubbel dumhet. Gud gråter i sitt hjärta över vad som sker. Gång på gång på gång gör vi likadant. Än idag. Men nu kommer Jeremia och så säger han, Gud ger inte upp. Gud ger inte upp på oss. Han har en ny plan. Det gamla förbundet, det är inte tillräckligt bra. För det finns en svag part och det är människan. Så avtalet, förbundet bryts och vi får inte bort synden och skulden som hela tiden kommer in. Människan blev nämligen i det här sammanhanget beroende av prästen och offerkulten. För varje gång som man bröt avtalet så fick man gå till överste prästen som med jämna mellanrum var tvungen att slakta ett djur och betala ett pris och be om förlåtelse. Det var enda chansen för att människan skulle överleva. Ändå så är det som det är. Distans mellan människa och Gud. Nu skriver Jeremia. Han skriver om ett nytt förbund. Gud kommer med ett nytt erbjudande trots att vi gång på gång på gång har missbrukat förtroendet och det vi har skrivit under på. Så säger han, nu gör vi ett nytt försök. Jag har en lysande plan. Det här är ett förbund som på så många sätt är bättre än allt annat. Nu ska jag förvandla människors hjärtan. Så att drivkraften inte kommer från lagen i första hand som tvingar människan. Utan drivkraften ska komma inifrån era hjärtan. Så att ni av kärlek drivs i en riktning där ni hela tiden vill göra det som Gud har tänkt. Hålla lagens bud för att livet ska triumfera. Så stod det så här. Jeremia 31. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. De ska inte längre behöva undervisa varandra och säga, lär känna Herren. Ty de ska alla känna mig. Från den minsta till den största, säger Herren. Jag ska förlåta dem deras skuld och deras synd. Ska jag inte längre minnas. Gud har ett slutgiltigt redskap för att få bort skulden och synden. För att släppa varje människa ända in till sitt eget hjärta. Inga mellanhänder, inget agerande på distans, utan nu får du komma ända fram. Avtalet är tydligt. Jag vill bli din Gud. Jag vill vaka över ditt liv. Jag vill ge dig en framtid och ett hopp. Du ska inte behöva dö. Du ska få liv. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det nya förbundet bygger på tro men med samma innehåll som det gamla förbundet hade. Det vill säga, du behöver ge ett löfte. Du behöver ta emot. Du behöver kliva in. Och de andra beståndsdelarna finns där också. Med tecknet, med måltiden, med löften, med offentlighetsprincipen, vittnen. Men Gud står för att löftet ska hålla. Jag ska göra något åt era hjärtan. Det behövs sannoliken göra något åt våra hjärtan. Hesekiel tar upp samma tanke och så skriver han med glödande penna. Och man liksom nästan får tag på inspirationen. Fattar ni vad Gud vill göra? Han vill göra detta. Jag ska hämta er hos de främmande folken, samla in er från alla länder och föra er till ett eget land. Sedan ska jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med era avgudabilder, men jag ska göra er rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Ett vattentätt upplägg. Det vill säga, Gud ska göra det i oss. Han hade gett oss förtroendet förut att försöka på egen hand på en viss del. Men nu säger han, det gick inget bra. Det var ett dåligt förbund. Nu ska jag göra det i er. Om ni bara tror och vill kliva in och ta emot. Då ska jag genom min kraft och min ande skapa ett hjärta som pulserar av längtan och liv. Som driver er i den riktning som förbundet pekar på. Och det ska ge liv. Ibland säger en del, ja, i det nya förbundet så gäller inte längre lagen. Vi kan leva som vi vill, synden når oss inte. Inget har förändrats. 10 Guds bud gäller. Guds plan och tanke är fortfarande att vi ska hålla oss till det som är Guds vilja. Men vi klarar det inte på egen hand. Därför säger Gud, jag ska ge er ett nytt förbund där jag byter ut hjärtat, fyller er med ande och liv och ni får kliva in i detta och jag ska dra er mot mig så att ni väljer bort och gläds över att jag är er Gud och ni är mina barn. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger, känn ingen oro och tapp inte modet. Men vad händer när vi ändå misslyckas då? Om lagen fortfarande gäller, då finns det ju skuld som vi drar på oss när vi ändå går vår egen väg. Vad gör vi då? Jo, priset är redan betalt. Skuldbördan är borttagen. Offret är gjort när Jesus ger sitt liv på Golgata kors. Lagen förlorar sin kraft när du och jag bekänner oss till Kristus. Han har brutit syndens udd. Därför står det. Vi behöver inte en överste präst. En sådan överste präst var det vi behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, höjd över himlarna. Han måste inte som de andra överste prästerna dagligt offras för sina egna synder och sedan för folket. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Det är klart. löftet är tydligt. Löftet är på plats. Avtalet finns redo. Och budskapet är, du är bjuden att kliva in. Ambitionen, vad Gud vill är glasklart. Han vill dig väl. Ambitionen är att alla ska få del av livet. Alla ska få komma Gud nära. Tro. Ta emot. Låt döpa dig. Och du ska få den helige ande som gåva. Detta förbund är överlägset alla andra. Om du har de där bitarna på plats så förstår du lite mer vad Bibeln talar om. När Bibeln talar om äktenskapet som ett tydligt förbund. När Bibeln talar om församlingsgemenskap där man ger sig till någonting och man kommer överens om någonting. När Bibeln talar om gemenskapsförbundet mellan människa och Gud, mellan himmel och jord. Alla förbund som Gud ingår med människor är eviga och han bryter dem aldrig. Ska vi be tillsammans? Herre, så tackar jag dig för ditt enorma tålamod. Att du aldrig ger upp på oss människor. Att du drivs ständigt för att återuppbygga det som raseras. Tack för att det finns en gemenskap som är starkare än allt annat. Där nåden, friden och kärleken får prägla. Tack att alla välkomnas in i den här gemenskapen. Alla kan få leva under de premisserna att du är deras Gud och du vakar över våra liv. Tack Herre att du hör vår bön. I Jesu namn. Amen. så ska jag be att förebedjarna kommer fram. Det vill säga de som har förberett sig för att få lägga händerna på den som önskar dig idag och be en bön till en Gud som faktiskt hör. Och så skulle jag vilja att vi nu i avslutningen av den här gudstjänsten får ta några minuter. Och jag vill inte att du ska se mig i första hand. Eller kören eller orkestern. Jag skulle önska att du kunde se Gud. Att du fick en bild av Jesus Kristus som står där med öppen famn och säger: du vet, jag vill ha dig nära. Jag har ett erbjudande. Jag vill skapa liv. Jag vill att du ska gå genom livet med frimodiga, fasta steg. Jag ser din kamp, ditt lidande, men jag ser också din livslust. Jag vill välsigna det som är du. Kom mig nära. Kanske du finns här idag som skulle behöva ta emot Jesus till frälsning. Kliva in i det där förbundet. Signa upp. Bestämma dig för att jag vill bli döpt. Visa offentligt att jag tillhör den Gud som vill mig väl. Det vackraste jag vet. Idag är en bra dag att bli frälst. När Gud kommer med sitt erbjudande så säger han: jag har kraft till helande. Jag har kraft till försoning. Jag har kraft till att göra dina drömmar möjliga. Välkommen under tiden som vi sjunger någon mer tillsammans och söka förbön. Här framme står de, alla dessa vackra människor som har hjärtan av guld, som vill lägga händerna på dig. På läktaren på varsin sida här finns de som säger: kom, vi vill tjäna. Nu ska jag be för dig som behöver ta de där stegen och göra någonting mer av det. Herre, tack att vi får kliva in i en stund av förbön. Billigt talat, kliva in på helig mark där förbundets välsignelser får utlopp. Du ser vad som rör sig i tankar och hjärtan. Du ser den som kanske har misslyckats, som har glidit ifrån, vänt sig bort. Du ser den som kanske behöver ta sig samman och på nytt igen säga: nej, men jag vill hålla mig till dig, Herre. Tack för att det finns plats för försoning och förlåtelse idag. Du ser den som vill uppleva kraften från himmelen som berör en kropp som värker. En själ som känns mörk och tung. Tack att du ser dem idag. Nu ber vi, Herre, att få vara en stund på helig mark. I Jesu namn. Amen. Var med i lovsången och varmt välkommen att söka förbön.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.